Hur tar jag emot evangeliets fria gåva? Jag har lite tidigare talat om vilket sinnelag den måste ha som enklast ska kunna omfamna Bibelns evangelium och att detta sinnelag främst är något som Gud drar fram hos oss. Och vi kan alltså genom Guds ingripande komma fram till en punkt i livet när vi är redo att ta ställning om vi ska acceptera evangeliets fria gåva eller om vi ska avvisa den, vilket ju vore en katastrof. Jag har också tidigare visat varför vi bör tacka ja till denna gåva och här vill jag nu då försöka visa hur man tackar ja. Vi ska se på några bibelord för att få lite vägledning i hur man ska ta emot evangeliets gåva. Först från Apostlagärningarna kapitel 2, vers 38. Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige ande som gåva. Och från Johannes evangeliet kapitel 5, vers 24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Och så från Romarbrevets kapitel 10, vers 17. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Vi ser här då att en tro på Guds försoningsverk i Jesus Kristus kommer av att man hör evangeliets budskap förkunnas eller predikas. Och vill man då ta emot det som evangeliet erbjuder, då omvänder man sig till Gud och den omvändelsen bör sedan bekräftas med ett dop. Omvändelse och tro är alltså två nödvändiga ting, medan jag personligen inte tror att dopet är absolut avgörande för frälsningen. Dopet är precis som nattvarden ett yttre tecken på en andlig sanning. Men Jesus har i alla fall uppmanat oss att både döpa och fira nattvard, så det får vi ju göra då. Man kan nog säga att frälsningens väg börjar med bön till Gud. Och det är ju aldrig fel att be Gud om vägledning och hjälp. Och det är aldrig fel att ställa frågor till Gud. Har man tagit del av evangeliets budskap så kan man till exempel be Gud om att få både den förståelse, den vilja och tro och det sinnelag som är nödvändigt för att kunna överlåta sig helt och fullt åt evangeliets erbjudande. Vad innebär då omvändelse, tro och dop? Och hur blir jag frikänd? Och vilka villkor ställs? Vad krävs från min sida? Vi ska ta det här med omvändelsen först. Och då läser vi från Jesajas bok i Gamla testamentet, kapitel 55, vers 6-7. Där står det: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar, och vända om till Herren. Så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. Orden omvändelse och vänd om, de står ofta tillsammans med ord om syndernas förlåtelse på flera ställen i Bibeln. Och det har gjort att många har dragit den felaktiga slutsatsen att man måste sluta upp med all synd för att det ska vara frågan om en riktig omvändelse. Men en sann och riktig omvändelse är inte detsamma som att sluta upp med de synder som buden och lagen fördömer. För det är ju omöjligt att göra. Istället har vi sett att budens och lagens uppgift är att väcka liv i synden. Så att vi ska förstå att vi är hjälplösa syndare, att vi är i behov av Guds ingripande och hjälp. Omvändelse är då att vända om från att gå sin egen väg och från de egna tankarna. Att bekänna sina synder och sin situation. Att underordna sig Gud och ge upp kampen om att själv vara Gud. Samt att underordna sig det erbjudande Gud har i sitt evangelium. Omvändelse är att lämna de egna lösningarna bakom sig och liksom omfamna Guds lösning. Omvändelse är att gå från ett oberoende av Gud till ett beroende. Då, och först då, får vi också förlåtelse för de synder som buden lagen dömer oss för. Syndakatalogskramare kan tycka att den här synen på omvändelse som jag presenterar här är liberal teologi. Men faktum är att denna bibliska omvändelse är betydligt mer radikal och omvälvande än en omvändelse inom citationstecken som endast handlar om att strama upp sig och försöka bli syndfri i egen kraft. Ofta predikas ett väldigt urvattnat evangelium i våra kyrkor idag där människor inte ges hela bilden. Och det är för den rätta omvändelsens skull därför viktigt att förkunnelsen av evangelium även omfattar förkunnelse om budens och lagens uppgift, om syndens natur, människans hopplösa utgångsläge och korsets budskap, korsets hela budskap. Att omvända sig till Gud innebär därför ett bejakande av dessa sanningar samt ett accepterande av Guds frälsningserbjudande via evangeliet. Och det är här som rätt sinnelag är en förutsättning för att man ska kunna vara benägen att göra så. Alltså det vill säga att ta emot i ödmjukhet, att vara som ett barn och så vidare. Man behöver alltså inte och kan inte vara syndfri för att komma till Jesus för att bli räddad och frälst. Men omvändelse innebär att man bekänner sin synd och överlåter sig åt Guds lösning på syndens problem i sitt liv. Men även omvändelsen tycks vara något som Gud hjälper oss med och som Gud utstakar en tid för så att vi får en god chans. Vi ska läsa 4 bibelord som berör det. Det första från Apostlagärningarna, kapitel 11, vers 18. Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Och från Andra Timoteusbrevet, kapitel 2, vers 25. Kanske ger Gud dem omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen. Och från Uppenbarelseboken, kapitel 2, vers 21. Jag har gett henne tid att omvända sig. Och så från Andra Petrusbrevet, kapitel 3, vers 9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Ja, omvändelse, det är inget hemskt. Inget som nödvändigtvis kräver en massa tårar, även om det såklart kan vara så, ofta har varit så. I följande bibelord så kopplas till och med glädjen ihop med omvändelsen, och det är från Apostlagärningarna, kapitel 14, vers 15. Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er. Då har vi kommit till den andra punkten som handlar om hur man tar emot evangeliets fria gåva, och den handlar om tro. Jag har tidigare visat på flera bibelord där vi ser att tron är nödvändig för att man ska bli frälst och räddad. Varav då detta kanske är det mest kända, Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Den tro på Gud och Jesus som här omnämns i bibelorden, det handlar ju inte på något sätt om en tro på Guds och Jesu existens, även om en sån tro såklart är grundförutsättningen för att kunna ta emot evangeliets gåva. I Bibelns värld är inte heller tro något som man kan lära sig direkt eller något som man själv blåser upp till något stort och starkt. Sann biblisk tro handlar om att rikta sin förtröstan, sin tillit, sin tilltro mot Gud. Att ha rätt sorts tro är också att vara liksom lyssnande gentemot Gud och hans vilja. Och det här är alltså då frågan om det första stapplande steget i trons lydnad. Vi kan jämföra den här sortens tro med vanliga barns tillit till sina föräldrar. De kan helt enkelt bara förtrösta på sina föräldrar att de ska ta hand om dem. De tänker inte så mycket på det utan de vilar liksom i den tron. De förtröstar på att mamma och pappa fixar med maten och allt annat. På samma sätt är tron på Gud och Jesus tänkt att fungera. Istället för att sätta en tilltro till oss själva och vår egen förmåga så handlar en sann frälsande tro om att sätta all sin förtröstan till Guds förmåga och sedan agera utifrån det. Det här handlar då först och främst om att förtrösta på att Guds försoningsverk i Jesus Kristus, alltså evangelium, räcker för min frälsning. Och i en viss mån handlar detta om att hålla evangeliets budskap för sant. Men eftersom tron också inbegriper ett visst mått av hopp så måste man inte ha all kunskap eller förvissning. Som om man redan hade sett hela den här andliga verkligheten och hela slutmålet och resultatet och så vidare. Judarnas stamfader Abraham, han fick av Gud ett löfte om att han skulle bli just stamfar till ett stort folk, alltså judarna. Och i tilltro till Guds ord och med ett hopp om att detta en dag skulle visa sig vara sant eller bli sant, så visade sig Abrahams tro i det faktum att han gick på det löftet och lämnade sitt hemland för ett bättre land. Och det här ska vi läsa om i Hebreerbrevet kapitel 11, vers 8-12. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud hade format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft till att bli mor för en avkomma fastän hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. Och det var slut där då på bibelordet. Att acceptera Guds evangelium handlar således om att sätta sin förtröstan och ett hopp till det som evangeliet erbjuder. Att gå och stå på det kan man säga, precis som Abraham gjorde. Jämför gärna evangeliet med en livbåt som står till buds när fartyget som du står på håller på att sjunka. Tron tar sig då sådana uttryck som att det motsvaras av att man lämnar allt bakom sig och väljer att hoppa i livbåten. Man ger upp alla egna försök och sätter sin förtröstan till den räddning som livbåten ger, livbåten Jesus. Sviktar vi vår tro och vårt hopp så är vi utlovade hjälp från Gud och det ser vi i det här bibelordet, Romarbrevet kapitel 8, vers 24-26. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet, ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Denna frälsande tro är inget som vi själva kan prestera fram. Den föds av att höra eller läsa bibelförankrad förkunnelse om Jesus och hans frälsningsverk. Så läs därför gärna Nya testamentets texter om Jesus. Och då främst evangelierna och inte minst Romarbrevet som tydliggör evangeliet väldigt fint. De texterna, de predikar verkligen evangeliet för dig. Och det står ju då i Romarbrevet kapitel 10, vers 17 att alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Jag skulle kunna säga någonting här i den tredje punkten om dopet, men jag vill istället hänvisa till en särskild text som jag har skrivit om dopet. Det är ett svar på en fråga om dopets innebörd och du hittar den i bibelfokus.se under menyn kristen tro. Den fjärde punkten då istället, den handlar om att jag är räknad som rättfärdig. Jag har fått en ny identitet. Man kan fråga sig så här, måste vi då inte leva utan synd för att räknas som rättfärdiga och frälsta inför Gud? Och den frågan brottas många med. När vi accepterar evangeliets fria erbjudande så blir vi genom tron på Jesus och försoningen förklarade rättfärdiga. Lägg det på minnet, förklarade rättfärdiga. Observera att vi inte blir rättfärdiga utan att vi istället blir förklarade rättfärdiga trots att vi egentligen inte är det på grund av vår synd. Men Jesu blod från Golgata kors är det som täcker över våra synder. Vi blir alltså inte rättfärdiga i oss själva, men vi förklaras rättfärdiga inför Gud och hela den andliga världen genom att vi får tillgodoräkna oss Jesu rättfärdighet istället för att prestera en egen, vilket ju ingen människa då klarar. Och detta med att förklaras rättfärdig av nåd genom tro, det är en av de absolut viktigaste grunderna i en evangelisk, biblisk, kristen tro. Och vi ska läsa ifrån Romarbrevet kapitel 4, vers 5, där det står: men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och så från Romarbrevet kapitel 3, vers 28. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Och Romarbrevet kapitel 4, vers 24-25. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Så det här med att förklaras rättfärdig har alltså att göra med hur Gud ser på oss. Vi är inte rättfärdiga i oss själva, men Gud ser på oss som om vi vore det. Han har accepterat oss. Vi är ju uppenbarligen inte heller någon ny skapelse i den stunden efter att vi har tagit emot Jesus, men Gud ser på oss som om vi vore det. Han ser på oss som om vi vore en ny skapelse som inte längre syndar och som är rättfärdig, trots att vi inte är det. Det är nåd det. Den fulla på nyttfödelsen, den kommer dock först när Jesus kommer tillbaka. Då kommer den stora förvandlingen. Då ska vi förvandlas och bli lika honom vad gäller kroppen, rättfärdigheten och karaktären. Men några gudar, det blir vi aldrig. Jag brukar likna frälsningen med att vi får en ny och skyddad identitet. Det finns nämligen en andlig juridik inblandad i det här. När vi lever utanför det som Guds evangelium erbjuder oss, då är vi oskyddade mot Satans anklagelser, och namnet Satan betyder just åklagare. Och han använder då buden och lagen för att anklaga oss. När vi underordnar oss evangeliets erbjudanden så räknas vi som om vi hade dött tillsammans med Jesus på korset och som om vi hade uppstått med honom till en ny skyddad identitet. Buden, lagen, kan alltså inte längre anklaga den som har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus. Så det här ska vi läsa om i några bibelord. Första Apostlagärningarna kapitel 13, vers 38-39. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Och Galaterbrevet kapitel 2, vers 19-20. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och så Kolosserbrevet, kapitel 2, vers 13-14. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev, alltså lagen, som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Ja, vi som är troende har egentligen en ny, rättfärdig, himmelsk identitet som väntar på oss. Och det är den identiteten som räknas redan nu. Men så är vi ju medvetna om att vi ändå lever kvar fysiskt här på jorden med alla brister som finns kvar hos oss även efter frälsningen. Och det är när vi ser dessa brister som vi får leva i tron på att bristerna övertäcks av Jesu blod så att de inte räknas. Det är då vi får minnas vår nya skyddade identitet. Den här andliga juridiken, den innebär också i praktiken att synden allt mer släpper greppet om oss. Dessutom får vi den helige ande till vår hjälp och han hjälper oss att leva mer så som Gud vill, men det ska jag säga lite mer om längre fram. Det finns alltid en risk att vi kristna försöker förbättra Guds verk med egna gärningar för att liksom framstå som mer fromma, finare kristna, syndfria, präktigare, perfekta och så vidare. Men om vi gör så, då ramlar vi faktiskt ur nåden. Vi blir ju frälsta av nåd och vi förblir frälsta av nåd. Guds tanke är alltså att vi ska förtrösta på att han ska fixa till oss så som han vill ha oss. Vår egen förmåga tycks istället alltid krångla till det hela. Och det här ska vi läsa om i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 3 tror jag det ska vara. Och det här är från Hedegårds översättning, för det står så bra där. Och det står, ni började i anden, vill ni nu fullkomna andens verk genom edra egna gärningar? Eller Galaterbrevet 5 och 4. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi kan se Jesus som en livbåt. Skall vi bli och förbli frälsta är lösningen alltså att kliva ner i livbåten Jesus. Släppa greppet och överlåta rodret åt Gud. Och det är endast i denna livbåt som vi har vår nya skyddade identitet. Kliver vi utanför livbåten är vi återigen ett byte för Satans anklagelser och då är vi faktiskt också utanför frälsningen. Att kliva ner i denna livbåt, det innebär i praktiken att släppa taget om alla självfrälsningsläror och om alla egna försök och gärningar till att duga inför Gud. Alltså att omfamna evangeliets erbjudande som sin enda räddning. Att sitta kvar i denna livbåt, det är då detsamma som att fortsätta förtrösta på det evangeliet ger och att inte blanda in något extra för att fullkomna Guds försoningsverk som det stod i bibelordet. Det som jag här har valt att kalla den nya skyddade identiteten, det kallar Bibeln för en ny skapelse, det vill säga att vara född på nytt. Och vi kan läsa om det i andra Korinterbrevet kapitel 5 vers 17 och där står det, alltså om någon är i Kristus, livbåten skulle jag vilja kalla det också, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Om vi sitter kvar i livbåten då är vi en ny skapelse, då ser Gud på oss som att vi är något helt nytt. Och så från Galaterbrevet kapitel 6 vers 15. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Och sedan så har vi kommit fram här till den femte punkten om hur man tar emot evangeliet. Och det är den sista punkten under det avsnittet. Och det handlar om att det här är utan några tunga villkor. Och det är av en stor vikt att förstå att evangeliets fria gåva erbjuds helt utan något finstilt villkor i något avtal. Helt utan något krav på motprestation. Helt utan något om, ifall att, du måste och så vidare. Och du kan jämföra det här med en present som erbjuds dig då helt utan villkor av en nära vän. Du får den här presenten utan att du behöver göra något som en gentjänst. Det är en fri gåva. Och det är utan krav på någon gengåva då, och utan krav på hur du ska vara och bete dig och så vidare. En helt fri present. Men dock blir ju presenten endast din och till glädje om du sträcker ut handen, tar emot den och packar upp den. Och det här anser jag inte att vi ska se som ett tungt villkor, utan mer som en självklarhet om man erbjuds en fri gåva. Att sträcka ut handen är mer en förutsättning på din planhalva för att kunna ta emot gåvan. Det är ju en förutsättning. Den som ger evangeliets present, det är Gud. Men Gud lockar oss även till att acceptera gåvan. Alltså gör Gud oss mottagliga för att ta emot hans gåva, även om han aldrig agerar mot vår vilja. Han åstadkommer vår frälsning i samspel med vår positiva vilja, i den mån vi vill då. Vi kan möjligen kalla viljan att tacka ja för ett villkor för att kunna ta emot evangelium. Men jag anser inte att detta kan klassas som ett tungt villkor i sådana fall.